Välkomna till Retroradion. Jag heter Viveka Karlsson och är chefredaktör på tidningen Scandinavian Retro som handlar om 1900-talsdesign. Så det är det den här podden handlar om också. Idag så ska vi tillbaka till 1968. Det är året när studenterna i Paris kastar gatsten. När studenterna i Stockholm ockuperar kårhuset. Olof Palme som är nybliven utbildningsminister. Han går i ett fackeltåg för att demonstrera mot Vietnamkriget. Och den feministiska grupp 8 bildas. Men de allra flesta människorna de gick till jobbet alldeles som vanligt. Fast de kanske behövde någonting nytt i möbelväg. Och om de då gav sig av till det där ganska nyöppnade möbelvaruhuset, det småländska söder om Stockholm, så stötte de på Che Guevara bland gardinstängerna. Ni ska få lyssna på ynglingen från Örebro som såg till att revolutionen drog in även på Ikea 1968. Lennart Ekmark, han har i många år varit med på Ikea och bestämt över sortimentet, eller åtminstone påverkat det väldigt mycket. Han har varit sortimentschef och designchef och reklamchef och en hel massa annat. Men när det här hände så var han anställd som dekoratör på Ikea i Kungens kurva. Välkommen Lennart.
Tack.
Hur hamnade du på Ikea från första början?
Ikea gick ut med en annons inför öppningen av Kungens kurva. Och då sökte de chefsdekoratör, eller de ansvarig för intern och extern kommunikation. Så pass kvalificerat var det. Då sökte jag det här jobbet. Jag jobbade med andra produkter då, klockor, Omega till så. Och fick inte det. Utan jag fick ett jobb som de kallade för första inredare. Skulle svara för utformningen av interiörer. De här rumsuppsättningarna som visade mera kompletta rum, vardagsrum, sovrum och liknande. Så att jag sökte som sagt det här jobbet, men en annan kille som hade jobbat mycket med varusöppningar för kooperationen fick det jobb som utannonserades. Men jag fick först inreda jobbet och jag var nöjd med det.
Och hur såg det ut då, en Ikea-inredning då när du kom dit? För att det är 1965 som Ikea öppnar i Kungens kurva, eller hur?
Ja, den 18 juni 1965. Ja, det var ju lite åt det konventionella hållet. Det fanns teak, ek och det fanns även en del dansk palisander och teak där också. Men så fanns det också stilmöbler, alltså epokmöbler, kopierade gustavianska matgrupper både i lackerat och i mörk mahogny. Så det, och 80-talssoffor, de här djupt puskade i ryggen, fanns ju där också. Så det fanns ju, man kan säga, det fanns det som fanns i en konventionell möbelaffär. Fast med andra prislappar förstås, såklart. Det som var möjligen avvek, det var att det fanns en hel del möbler i ljus ek. Och det kanske vågen etik var större i privat möbelhandel. Men sen hade vi en avdelning som hette marknaden. Och där fanns det lite busigare grejer, lite sånt som man egentligen inte stod för på Ikea, som inte hade gått igenom sortimentsnålsögat, utan mer att man köpte poster lite grann, alltså, både i Sverige och utomlands.
Just det, så det var inte sånt som Ikea hade designat själv, utan man köpte in.
Ja.
Från olika håll helt
och enkelt. Det här företaget Hemservice som också hade en del små elprodukter och köksgeråd.
Nu så säger vi att nu har det gått några år då, så att det börjar bli varm i kläderna här och det är 1968. Varför i all världen får du för dig att du ska sätta upp politiska affischer på Ikea?
Allt var vänster. Allt. Reklambyråerna i Stockholm var vänster. De citerade Mao Zedong när man kom in som kund. Jag kan berätta det sen också. Det var ju vänster allting. Hela 68 och flera år framåt. Och både hustrun och jag gick med FNL-knappar på våra Mayong-dräkter. Så att det var inget konstigt med det. Och då hittade vi just lite andra möbler med ett annat anslag än de här mera konventionella möblerna som vi riggade upp då sen i interiörer.
Men fick ni lov att bara göra så?
Ja, det är en bra fråga. Vi frågar aldrig om lov för det första. Och våran kära varuschef Hans Ax, som vi älskar mycket, han rynkade väl på näsan ibland när det blev för mycket. Vi köpte ju affischer på stan, teatern, Dramaten, Stadsteatern och Bokcaféet och annat vänstermys. Och ibland så ställde han frågan faktiskt, måste vi ha så mycket kommunistiska affischer på vägarna? Och svaret med och jag, det, ja, det måste vi. Och han nöjde sig med det. Vi fick inte sparken då i alla fall.
Nej, det gick ju bra för dig. Du blev kvar på IKEA.
Vi hade väl, det måste man nog säga, vi hade känselspröten ute mot Stockholm och studentvärlden inte minst här i stan. Så vi visste ju att där fanns det kunder där ute till en annan typ av möbler än de här mer traditionella.
Så att det här var knappast något för varuhuset i Älmhult, för det fanns bara två IKEA-varuhus då?
Nej, de ruskade på huvudet och trodde vi var knäppa. De gnällde.
Jag förstår det. Mm. Men hur reagerade de alldeles, de här kunderna som kom in som inte alls hade någon FNL-knapp på rockslaget? Vad tyckte de?
Det vet jag inte. Vi fick aldrig någon negativ reaktion på det.
Okej.
Okay. Nej. Uh-huh. Så att, för den, det som jag sa, det allmänna tillståndet i Sverige då, och inte minst i Stockholm, var ju vänster.
Ja.
Ja. Till vänster om socialdemokratin. Där fanns ju folket. De intellektuella, media och så vidare.
Och vad var det för möbler då? För konstiga möbler som ni plockade in här?
Den stora grejen, det var att vi hade en avdelning som hette Marknaden. Och där sålde vi massa olika saker. Som exempelvis när Ingvar Kamprad skulle handla en IKEA-designad möbel av en rumänsk möbelfabrik. Då tog det ju rätt lång tid för den möbelfabriken att ställa om både verktyg och skaffa kanske lite annat massivt material, trämaterial. Och ja, det var betydligt enklare produkter än vad den här tillverkaren kanske hade gjort. Och för att visa sig intressant som kund så tog Ingvar Kamprad fram plånboken och frågade, har du inget annat jag kan köpa av dig idag? Och då fick vi exempelvis 30 stycken hörnsoffer i syntetisk brokadsiden som var förskräckligt fula. Sålde som smör. Det var inte de vi inredde med för den här hippa vänstern. Men det var för att han skulle visa att han var en intressant kund. Samtidigt så Lasse Olsson, vår inköpschef då, han gjorde mer affärer i Sverige. Och posten, Kungliga Postverket, hade köpt på sig lite för mycket av en lagerhylla som skulle användas för arkivering. Och den bestod av gavlar i massivt furu som var öppna och sen hyllplan som man hängde mellan gav. Man kunde bygga långa rader. Och den där hyllan, den gillade vi, för den passade ihop med de kommunistiska affischerna. Och så blev det då risbollar, som fanns ju, japanska risbollar. Och det blev lite lägre sittkuddar. Vi hade en del såna här sittsäckar av olika slag och dagbäddar. Och så lite bordsskivor och benbocker. Och så öglastolen tyckte vi också var helt politiskt korrekt på den tiden. Så vi,
som egentligen är en 1800-talsmöbel då?
Som är en 1800-talsmöbel. Och dessutom var den här, den kom ifrån Tonets fabriker i Polen i det här fallet. Så att vi hittade en annan stil än den traditionella IKEA-småländska stilen då. Och den blev ju succé.
Var hittar ni idéerna? Hur bestämmer man hur man inreder på ett kommunistiskt sätt 1968?
Ja, det är en bra fråga. Ja, det är svårt att säga, men för oss var exempelvis Lena Larsson en stor förebild med sin Allt i hemmet och sina utställningar både på H55 och i Norrköping inte minst. Så Lena Larsson ska ha all cred för den stimulans hon gav oss. Sen var ju inte kanske hennes så uttalat vänster så, men det fanns ett anslag i hennes interiör om barnvänlighet, om alltså att grejda ner estetiken till förmån för funktion och såna här saker. Så att Men henne, och allt i hemmet naturligtvis. Men,
och det kan fiskan säga där Lena Larsson, hon hade hållit på sedan 40-talet och studerat svenskarnas sätt att inreda och rest runt och hjälpt till hur man skulle inreda på ett sätt som inte var så tungt och jobbigt.
Precis.
Och så säger du H55 där hon lanserade allrummet.
Ja.
Och sen så blev hon här på 60-talet, då blev hon känd som fru slit och släng, vilket inte var riktigt sant kanske.
Nej, det var verkligen inte sant. Och hon fick obefogad kritik för det, för det var inte alls vad hon menade med det. Utan hon, några år efteråt började hon artikulera begreppet återbruk och var den som sa det först.
Men du, så att du har Lena Larsson, har du några utländska förebilder också? Händer det någonting någon annanstans? För att jag menar, mycket av modet under den här tiden kom ju från London.
Ja, Viktor Papanek var vår stora strategiska och idémässiga förebild. Han med sin bok Nomadic Furniture. Och att man skulle kunna flytta och ha möblerna med sig på ryggen. Lite, några väskor. Han var stor inspiratör. Han var ju i Stockholm och höll föredrag på Konstfack. Viktor har vi också jobbat med när vi tog fram boken Demokratisk design 95. Så skrev Viktor, han skrev efterordet till den boken. Där han artikulerade sina förväntningar på IKEA.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Sen så läste jag någonstans att det kunde höras också vad det var för år på IKEA. Att ni spelade nationalteatern i högtalarna. Stämmer det?
Nej, inte ute i butiksradion. Det hade nog varit för bra. Men på lekstugan, i barnen skulle vi ge lite propaganda en gång.
Så att där nere
spelade vi Koldommar och Kalsippor.
Ah. Ja. Bra. Och Nationalteatern, för de som inte vet det, det är ett lite konstigt namn. De är alltså både en så här progrockgrupp och en teatergrupp, så det är därför de heter Nationalteatern.
Ja, så var det. Men det, inte ute i butiksrad, men i lekstugan så spelar vi det. Koldolmar och Kalsipper. Ja.
Och man tänker då, hur tog Ingvar Kamprad det här då? Det var ju ändå han som hade sista ordet, att ni gör revolution där.
Jag tror att Hans Ax var bufferten.
Och det var
mellan mig och Ingvar Kamprad.
Ja.
Så att det var nog han som fick ta lite kritik. Men den kom aldrig vidare till oss. För ytterst så tror jag att Ingvar förstod också det kommersiella i det här. Att vi hittade ett kundsegment av unga människor som hade inte så stora plånböcker. Men kunde köpa grejer på IKEA ändå.
Så att du var väldigt kommersiell kommunist där då?
Mycket.
Var det någon punkt där ni fick backa? Det här, nej, så här långt får ni inte gå faktiskt.
Ja, det var det. Inget sprit i interiörerna. Inga flaskor med alkohol i. Och sen hade vi en ruskigt sober affisch. Stiliserad med en kvinnofigur. Helt i vitt. Den var ju tecknad alltså. Helt i vitt. Monokromt vitt mot en beige bakgrund. Och hon var naken, men det kunde man, det var bara en kontur, alltså en yta om kontur. Hon var naken, men den fick vi faktiskt ta ner, för det skulle inte heller vara något porrigt. Men Marie-Louise de Geers affischer, de fick grönt, och de visade ju också en del saker.
Nej, jag har bläddrat lite i IKEA-katalogen från 60-talet, så är det verkligen roligt att se det här, hur man kan dela 60-talet i två helt olika delar. För att det börjar ju väldigt konservativt. Det är, alltså vad gäller inredning så är det mycket mer konservativt än 50-talet, som är järvt och framåtblickande och sådär. Och så börjar 60-talet med, som du säger, de här ek- och valnötsmöblerna, och det är soffor som är klädda i olivgrön eller gråbef eller senapsgul ull. Det är den jävaste färgen man kan tänka sig. Och så är det ganska tunga bokhylleväggar då i fina träslag. Alltså det är ek och valnöt och teak och så småningom jacaranda. Och sen så kommer färgen glidande så småningom. Och sen så när vi är framme och 70-talet ska börja, så ser inredningarna helt annorlunda ut. Ja. För att det har kommit in helt nya färger och helt nya material. Vad är det man ser då?
Ja, jag tror för det första att det här tendenserna på inredning, de kommer ur förändringarna i samhället och i människors mindset, så att säga. Det är därifrån kommer det.
Mm.
Och man förhöll sig till hemmet på ett helt annat sätt. Och det var, jag menar, vi hade väl vår roll. Allt i hemmet hade sin roll. Tidningen Form och Föreningen Svensk Form. Det var ju, och hemkonsulenterna här i stan. Konsumentverket inte minst med sin funktionsrikt. Så det fanns ju en opinionsbildning, klar opinionsbildning i den här riktningen. Enklare, funktionellare, mindre pretensioner i hemmen. Alltså det fanns det ju. Sen var det ju inte alla som var så radikala. Utan det fanns ju även en konservativ, som du säger. Det var ju både och. Sen kom ju spånplattorna in.
Ja.
Både KF och vi körde ju med spånplattemöbler. Synlig spånplatta alltså.
Synlig spånplatta. Jag tänkte att det är gärna de också kanske som gör att man börjar använda färg. För att den där synliga spånplattan kanske inte är så charmig.
Nej, men det fanns ju både och. Och i möbeltillverkningen kom ju spånplattan in på 60-talet redan. För den var ju överlägsen i formstabilitet och allt sånt här. Och sen var det bara frågan om hur man löste kanterna på möblerna och vilket faner eller vilket ytskikt man la. Det var ju det som avgjorde kvaliteten. Men Erik Berglund på Möbelinstitutet, som är mannen bakom Möbelfakta, Han gillar ju spånplattan mer än massivt trä. Det rörde sig för mycket, menade han, på i förvaringsmöbler och i bord inte minst.
Det hände ju någonting, man kan ju se också på texterna i möbelkatalogerna. Jag tänker de som lyssnar, om de vill, vi skrev, om man har tidningen Retro, nummer 5 från 2014 hemma, så kan man se lite IKEA-kataloger från 60-talet. Och det finns också på vårt Instagram-konto som heter snabela Scandinavian Retro Mag, och om man söker Scandinavian Retro på Facebook så kan man se lite så här gamla IKEA-kataloger. Det är fascinerande. Och där, det finns så underbara citat också där man ser hur hela synen på hemmet förändrar sig. Så 1962 så står det så här: det är en ädel konst att med kärlek och omsorg inreda ett hem, och det måste kännas skönt för en husmor att veta att hur hon lyckas inte har så mycket med pengar att göra, men desto mer med omsorg och verkligt intresse. Så det är det här, man vilar i traditionen och i omsorgen. Och kommer vi fram till 1968 så presenterar man ett möblemang som heter Pop 68. Och om det så står det så här: en helt festlig och färgsprakande miljö för the beat generation och alla som törs tänka ungt, nytt och uppkäftigt.
Mm.
Men hur många hängde med på det här? Om du tittar på den äldre generationen, kastade de ut sina möblemang och köpte spånskiva möbler?
Nej, det tror jag inte att de gjorde. Utan det var ju en ungdom, 40-talisterna, det var ju en ungdomskull, ja. En ganska stor grupp människor som det här passade till. Men de äldre människorna, de bytte inte ut sina möbler alls på samma sätt heller. De bytte ut möblerna när det var slitet och så. Så att och de köpte ju rätt snart efter den här tiden, så blev det ju en allmogevåg i Furu. Men spånplattemöblerna, de tilltalar i huvudsak yngre människor. De som skulle sätta bo, kan du säga, förstagångsbosättarna. Det var ju billigt också.
Och ett annat sätt där, det var väl så att man inredde lite med retro också om man var ung då. Men det var 1800-talet i så fall.
Ja, det var det. Avlutat kom ju ganska snabbt. Arvegods som man fick, eller grejer som stod i ladorna som man lutade av, blev trevligt.
När IKEA sen ger sig ut i världen några år senare så är det ganska mycket med det här yngre sortimentet, eller hur? Så att det är en vändning, det är det som gör att IKEA blir IKEA, kan man säga så?
Ja, kan man verkligen säga. För att Ingvar Kamprad hade ju ett motto som han använde när det behövdes. Och det var ju att vi ska inte komma till Belgien och sälja belgiska skåp. För det är ju belgarna bäst själv. Och i början på 70-talet så kom ju den här en möbelhandlares testamente. Och där kan du ju läsa att om vår sortimentsprofil och vår strategi, och den skulle kunna vara tagen direkt ur föreningen Svensk formstadgar och strategier. Så det, och då blir vi ju ungdomliga, färgglada och informella, så icke-pretensioner i hemmet.
Du, jag har en sista fråga till dig så här då. Skulle du kunna säga vilket som är ditt favoritdecennium under 1900-talet?
Ja, det är nog sent 60 och tidigt 70-tal. Det måste jag säga. Vi hade roligast då helt enkelt.
Ja.
Ja, så det, då var det kul.
Då var det kul.
Ja. Ja. Sen flyttade jag till Småland 1973 och då blev det mer allvar. Ja.
Tack så jättemycket Lennart för att du kom hit.
Ja, varsågod.
Och tack du också som har lyssnat på det här.